Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckoanalysen med Jocke Bornold och med
Mattias Gitzelt.
Och vi jobbar fortfarande på Söderberg och Partners båda två. Hur är läget, Mattias?
Ja, men bra tycker jag. Det är vår nu.
Ja, det är ju det. Det är jättehärligt här i Flaxenvik nu. Riktigt, riktigt bra. Jag känner det i mig att energin är på väg tillbaka.
Ja,
det var ju inte så att den försvann helt och hållet, känns bra. Känns riktigt bra. Kanske har det att göra med att börsen fortsätter att gå som tåget också. Jag vet inte.
Ja, det underlättar ju, helt klart. Det är inte som de här ett par få gånger när man har varit med i branschen när man i princip har kedjat fast sig vid kontorstolen.
Så... Nej.
känns bättre.
Det är sant. Det är sant. Jag gillar de här kraftiga nedgångarna. Om det här är the new normal att nedgångarna är på 40-50% men är över efter en månad eller två så kan jag leva med det. Det är helt okej.
Helt okej. Om du bara säger till innan nästa gång så blir det ännu bättre för mig.
Ja, för nu är det ganska exakt ett år sedan som New York-börsen bottnade.
Just det. Faktiskt.
Var det här ditt huvudscenario att vi skulle stå där vi är nu ett år senare?
Jag tror väl inte det var någons huvudscenario. Sen är det väl alltså, beroende på detaljer då. Alltså, jag trodde också att centralbanker och andra inte skulle bara kasta in handduken utan att man gör så mycket man kan. Sen hade man kanske inte ändå trott att det blir så pass mycket stimulanser kanske. Och framförallt att inte marknadsreaktionen blir så pass stark på det. För att jag tyckte nog att även ganska mycket redan var inprisat av det du kallar för new normal med låga räntor och liksom, ja, hela det här paradigmskiftet som har varit liksom att man ska värdera saker högre och så. Men nu har vi väl gått ett snäpp längre kan man säga i det. Mm. Och det verkar finnas ganska obegränsat med stimulansmöjligheter just nu.
Ja, och nya kunder strömmar till aktiemarknaden också. Det där kanske påverkar mest mindre bolag för det är där privatpersonerna är som starkast och egentligen helt dominerande i handeln på börsen. Och man ser, det har kommit väldigt många nya aktiesparare det här halvåret. Så det är det där, tillgång och efterfrågan styr ju framförallt kortsiktigt vart, på kort sikt i alla fall, var börsen handlar. Och just nu är ju efterfrågan stark. Är den för stark? Är det en bubbla?
Ja, svårt att säga, men ja, alltså det finns ju en rad tecken för det självklart. Alltså om man tittar på hela liksom, prisutvecklingen i några saker. Alltså, vi har haft historiskt ja, dels bubblor på aktiemarknaden, men vi har ju liksom under senaste åren sett andra inom bitcoin. Och ja, det har varit alla möjliga mindre bubblor också. Och jag skulle säga att just den här extremt branta ökningen i aktiepris, ja, den har vi definitivt i vissa techbolag och ja, säkert vissa index och så. Och extrema värderingar på kanske framförallt sånt som ligger utanför daglig handel och så också. Men sen har vi ju en rad andra grejer. Marknadskoncentrationen med de här par stora bolagen. Vi har liksom ja, självklart en otroligt attraktiva finansiella villkor. Vi har hög aktivitet på IPO-marknaden. Vi har ganska många tecken tycker jag som är klassiska. Det vi kanske inte har är ju typ sencykel eftersom det har bara gått ett år. Om man tittar klassisk konjunkturcykel till vi så är det kanske lite tidigt. Och sen har vi väl kanske inte sån här, det brukar dyka upp i slutet lite mer sån här redovisningsskandaler och liknande grejer. Det har vi väl kanske inte heller tecken på. Men absolut några tecken. Och jag tänkte jag skulle bara lyfta fram några rätt intressanta bilder att titta på också. Det är, om man tittar till exempel sån här världs, alltså om man lägger ihop alla börsers marknadsvärde i världen och lägger det i förhållande till världens BNP, alltså hela underliggande ekonomin. Ja. Så hade vi till exempel, om man tittar år 00, alltså teknologibubblan, så låg vi kanske på 110% av den. Och 2008 låg vi också ungefär 110% och vi ligger idag på 140%. Så att det är en hög värdering på en massa olika måttsätt. Någonting annat man kan titta på är ju till exempel de här bolagen som är extremt högt värderade i förhållande till sin försäljning. Alltså enterprise value mot sales till exempel som är över 20. Och så kan man titta på hur stor andel de är av totala handelsvolymen och av marknadsvärdet. Och då är det också otroligt mycket högre än vad det varit, ja, förutom just 99.00 då vi hade nivåer på kanske upp mot 30-40% av total handelsvolym. Och nu ligger vi snarare kanske kring 20%. Men om man tittar hela tiden mellan det som är 20 åren, då har vi legat liksom på 0 till kanske max 5%. Så att det finns ett par ordentliga varningstecken. Men ja, lyssnar man på de flesta investmentbankerna och även jag själv tror inte att det riktigt är där än att vi ser en större nedgång. Och jag vet inte om jag skulle kanske beteckna det som en bubbla för det. Men det finns ju en rad varningstecken i alla fall som har varit med tidigare.
Just det.
Så ska man säga.
Jag håller nog med. Man får ändå acceptera läget som det är. Och räntan är väldigt, väldigt låg. Och då måste ju det få konsekvenser också förstås. Det verkar ändå inte som den ska upp så där jättemycket. Även om vi har pratat om att tioåriga räntan bort i USA har stigit ganska kraftigt. Så är Fed inte redo att höja förrän 2024. Ingen ledamot ser det en räntehöjning förrän 2024. För det var ju förra veckan dags för räntebesked. Vad tror du om det? Känns det rimligt?
Ja, men alltså det som är lite intressant i det här beskedet tycker jag ändå att om man tittar på de ledamöter faktiskt som nu prognostiserar en inflation högre än 2,1%, alltså det är egentligen över målet, tidigare målet, nu är det ju lite bredare spann, och de som också ser egentligen en arbetslöshet kring 3,5% samtidigt, det är ju ändå rätt så, skulle jag i alla fall tolka som ganska optimistiska ledamöter. De ser ju att det inte räcker de nivåerna för att höja räntan. Så att det är ju det man har gjort är ju helt enkelt att man har lyft nivån för när räntor ska börja höjas. Och det är ju en otroligt intressant och ska jag kalla det väldigt duvaktigt besked från Fed tycker jag. Så att superintressant och det är i kombination med då att långa räntor fortsätter att stiga. Så skillnaden däremellan ökar ju hela tiden. Och 10-årsräntan i USA ligger nu på 1,75 tror jag. Och då börjar det bli en ganska stor skillnad ändå. Det har vi pratat om tidigare. När den skillnaden blir väldigt stor, då finns det lite större risk för recession också.
Just det. Det blir ju en gissning så god som alla. När tror du Fed kommer höja räntan nästa gång?
jag håller väl kanske med. Jag ser inte det närmaste 2 åren. Så slutet 23 eller 24 då.
Ja. Vad hade du gjort? Om du hade suttit i Fed?
Ja, svårt att säga, men jag hade nog kanske tyckt redan för några år sedan att man på något sätt försöker vrida om. Och, alltså när det redan började bli ganska, absolut inte överhettat, det där var vi inte, men när man ändå såg att konjunkturen började faktiskt förbättras, när arbetslösheten föll ordentligt från de här 10% efter finanskrisen ner mot 4, 5, 6%, alltså då har man ju historiskt gått mot ungefär 3% ränta. Och det är väl det man, eftersom man har det här duala målet att faktiskt också titta på arbetsmarknaden, det är då man borde ha reagerat. Men då vågade man inte göra det och bara hänvisade till global osäkerhet. Och den har vi väl alltid. Så att så frågar du mig nu efterhand så hade jag helt annorlunda.
Ja, det är bra. Om man frågar mig vad jag hade gjort i efterhand så brukar jag också ha haft rätt.
Ja, det är bra. Vi har alltid rätt helt enkelt.
Ja, det är bra. Du, förra veckan hade vi lite rapport. Det var stora grejer som hände. Det var Feds räntebesked och det var kvartalsrapport från SkiStar. Och det är klart, lite spännande med SkiStar är det, för det är ju ett pandemidrabbat bolag helt klart. Hyfsad rapport skulle jag vilja säga. Det är ett bolag jag gillar, SkiStar. Men ganska tufft, framförallt i Norge. Vi får se. Snart är skidsäsongen över och då får vi väl fokusera på sommarmånaderna för SkiStar som de satsar på. Vi ska se vad vi hade mer. Ja, vi hade oljepriserna som backade lite grann.
Ganska mycket faktiskt.
Ja, det gjorde det faktiskt. Det gjorde det faktiskt. Höga ensiffriga tal. Men från en ganska hög nivå får man säga då.
Och sen, jag vet inte, alltså det kan nog ha varit lite spekulationer i det där priset nästan. Och sen, i takt med att dollarn faktiskt har stärkts lite grann ändå, så är det inte så konstigt att det samtidigt faktiskt faller lite också, tänker jag.
Just det. Du, vad hände på makrofronten? Var det något intressant där?
Ja, förutom Fed så, Ja, exakt. Förutom Fed då, så, ja, som ju inte rörde räntan, men som då framförallt, ja, den här kommunikationen kring styrränteprognosen, så var det ju faktiskt det som stack ut ordentligt var ju den här regionala mätningen om aktiviteten i Philadelphia-regionen, Philly Fed. Det är så här ganska volatilt index egentligen. Så man ska väl kanske inte ta, ja, man ska ta dem med lite nypa salt. Men det kommer alltså in på den högsta nivån sedan 1973. Så det kommer in på 51,8 och det förväntades 22. Och ja, det måste man ändå säga var en rejäl förbättring. Och tittar man på delkomponenterna i det, så är det också så att till exempel, ja, men de här viktiga komponenterna som nya order och så vidare, det var de som steg. Så att en riktigt stark signal måste man ändå säga för industrin i den regionen. Och sen så kom det då tyska SEB-index, även det faktiskt ja, bättre än väntat. Kanske inte lika mycket över förväntningar som Philly Fed, men ändå riktigt bra. Så att jag skulle nog totalt säga att det var bra makrosiffror, helt klart.
Mm. Bra. Ja, det är ju veckan som kommer här. Så kan jag konstatera att pengaregnet, det är utdelningssäsongen, kommer igång. Så kollar du på dina aktier och tycker de faller kraftigt. Ja. Det kan vara så att det är exklusiv utdelning. Så det är många bolag den här veckan som, och många högutdelande bolag som faktiskt... Ja, det betyder egentligen att det är stämmosäsongen som är igång. Även om många blir digitala. Så det är väl bra att hålla koll på. Brukar ju pressa kronan en del. Tror du det kommer pressa lite extra nu när utdelningarna kommer?
Ja, jag vet inte. Ja, kanske eller... kortsiktigt... Jag har faktiskt inte koll på riktigt statistik. Jag vet att det brukar pressa lite grann, men det är väl bara under egentligen en kort period, va?
Ja.
Så nej, inte mer än annars, tänker jag så.
Nej, det brukar, kollar man statistiken, så brukar det ha en liten effekt under just utdelningsperioden faktiskt, att kronan försvagas lite när utländska aktieägare ska plocka hem sina vinster eller sina utdelningar. Ja, har vi något på makrostatistikhållet man ska kolla på det?
Ja, det kommer ju preliminära inköpschefsindex igen. Så att, det kommer från USA och eurozonen faktiskt. Så det är ju alltid värt att hålla koll på. Och tittar man förra månaden så var ju de faktiskt ganska bra i USA. Och lite försiktigare i Europa, eurozonen. Då får vi väl se vad nya... potentiella nedstängningar eller framförallt ny smittspridning och så vidare, om det kan ha haft någon påverkan. Eller allmänt på humöret vad gäller vaccinationsutrullningar och så vidare. Annars så kommer det svensk detaljhandel, tyskt IFO-index och sen kommer det inflationsdata i USA. Så det är väl det som är i fokus den här veckan.
Yes. Och ja, ett gäng utdelningar kommer. Ska vi lyssna fram något så kan man väl ta SKF, Swedbank.
Ja, bankerna överhuvudtaget, va?
Kommer. Ja, Handelsbanken och Nordea, de kommer hela gänget här. Så att, ja, massa pengar som betalas ut. Grattis till alla er som får lite deg på kontot. Du, är det något annat som vi har några sekunder kvar? Någonting annat som du tycker kan vara värt att nämna?
Nej, jag brukar ju kika på utvecklingen här på olika marknader och så vidare. Det var faktiskt en marknad som stack ut här förra veckan, och det var ju att Topix, alltså det vill säga japanskt index, gick klart bättre än övriga marknader. Och då tänker man sig, varför går det bättre? Men då är det bara Topix faktiskt som gick bra och inte Nikkei index som ju är kanske många följer då. Men då är det tydligen så att det är att Bank of Japan, då, den japanska centralbanken, har sagt att man kommer att bara köpa Topix kopplade då ETF-er, alltså börshandlade fonder, i sin nya policy. Och egentligen bara, som jag tolkar det, bara anledningen att få ihop skillnaden som har dragit iväg mellan Nikkei och Topix. Så det är en ren teknisk förändring, men det driver ju självklart då Topix-index initialt här. Så det, så var det med det.
Angående den effektiva marknaden. Ja, spännande. Ja, jätteintressant. Då har vi 10 sekunder kvar och då nämner jag någonting viktigt. Och det är att Formel 1-säsongen drar igång på söndag med Bahrains Grand Prix. Det får ni inte missa. Och så får ni lyssna på en ny veckoanalys som kommer nästa vecka. Du, stort tack för dem.
Tack själv.
Tack för att du lyssnade. Vi hörs nästa vecka.
kära mödrar och varna era fäder med. Därför partypatrullen och kräver det. Och våga inte stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla. Då kommer diskosnuten att fälla dig. Då får du diskotruten att fälla dig. Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa. Och vi ska upp bland molnen, varannan dag med nasså och skål sen. Vi ska twista till svetten, lacka till polisen, juristen och rätten backar. Skiter i tiden och vad klockan slår när vi rivar hela dygnet så långt vi förmår.